Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves. Ooh, Britannia, Britannia rules the waves. Britons
never, never. Hej och välkomna till Svenska FPL-podden. Idag ska vi prata försvarare här inför säsongen 2021. Vi kommer gå igenom lite taktik, hur man tänker kring försvarare och hur många premiumalternativ kan man satsa på. Hur många billiga alternativ ska man ha, spelande spelare eller ska man spara in ordentligt? Kan vi hitta några spelande 4,0 alternativ? Sen ska vi såklart gå igenom de olika priskategorierna för försvarare och vi börjar såklart med de absolut premiumalternativen och jobbar oss neråt och ser vart vi landar. Vi spelar in idag den 1 september och vi vill börja med att rikta ett stort tack till våra samarbetspartner i Olka Sportresor, i Glenn Sports Bar och Unisport Store. De är med och ser till att vi har så fina priser i våra poddligor. Se till att gå med i de här poddligorna med chans att vinna presentkort på fotbollsresor och massa annat. Presentkort på matchtröjor och allt du kan tänka dig. Gå med där. Se även till att dina vänner som spelar fantasy får reda på vår podd och våra poddligor. Vi blir väldigt tacksamma om ni sprider det. Information om hur man går med i de här ligorna och massa annan information hittar ni på vår Facebook-sida Svenska FPL-podden. Men nu drar vi igång podden gällande försvarstaktik. Och Stefan, hur många försvarare planerar du att spela med i din uppställning här till start Game Week 1?
Ja, 4 eller 5 skulle jag nog tippa på.
Och är det någonting som du planerar att hålla hela säsongen eller har att göra med de här blanka Game Week 1-lagen?
Nej, det har mycket att göra med blank Game Week 1. Om jag får till det så ska jag försöka sätta Greenwood på bänken här i omgång 1 för att ha honom till senare om inte nu United går och värvar in någon högrytter.
Ja, det finns ganska mycket olika taktiker gällande försvarare och vi kommer ju gå in på de olika prispunkterna på försvarare. Men hur resonerar du här? Brukar du ha några premiumalternativ eller försöker du gå riktigt, riktigt billigt för att kunna investera pengarna på mittfält och anfall eventuellt?
Nej, men jag tycker det finns jättebra värde i framförallt i Liverpool då. På backsidan. Nu var väl Liverpool liksom, de hade ju lite kämpigt i början av förra säsongen med Alissons skada och ja, de började spela lite högre backlinje och då blev Joe Gomez mer viktig med sin snabbhet där i deras försvar, så att jag tror att liksom allt annat lika så tror jag faktiskt att Liverpool kommer hålla några fler nollor i år än vad de gjorde i fjol. Och då blir ju inte Liverpool-backarna mindre intressanta om man säger så.
Nej. Ungefär hur många premiumalternativ kollar du mot att ha i din backlinje?
Ja, men det lutar väl åt 2 tror jag. Eventuellt 3. Det beror på lite hur jag känner för. Det är framförallt Spurs som jag inte kan bestämma mig om hur jag ska göra med offensivt. De har fint spelschema men jag vet inte om jag litar på Mourinho. Jag tycker det är svårt också med liksom Kane som inte har varit med och då har Son sett bra ut. Men så såg det ut i fjol när Kane var borta och Son spelade striker. Så att, jag tycker det är svårt att få ihop hur man ska tänka med Spurs.
Mm. När man pratar försvarare så i fantasy då är alla försvarare klassade som försvarare generellt. Men man kan ju ändå särskilja på mittbackar och ytterbackar och i vissa fall till och med rejält offensiva wingbacks. Hur tänker du? Det finns för- och nackdelar. Jag brukar tänka lite att nu har vi ett väldigt tajt spelschema den här säsongen. Och att man kanske roterar mer på ytterbackspositionerna som springer lite mer. Och mittbackarna vill man gärna hålla fast i då de ofta är så här sammanhållande för försvaret. Ser du någon annan bild eller hur brukar du resonera? Vill du fylla din försvarslinje med ytterbackar eftersom att de har större chans till offensiv utdelning eller?
Ja, nej, det är ytterbackare mer av ett rotationshot såklart. Och då skulle jag primärt säga för Champions League-klubbarna. För Champions League-klubbarna tenderar att inte vila några spelare när det vankas Champions League. Medan de klubbar som spelar i Europa League, de brukar kunna ställa B-laget på banan i gruppspelet i Europa League. Och då blir det då får man ganska fint ändå, då behöver man inte oroa sig lika mycket för rotation i backlinjen skulle jag säga.
Ja, det är en evig fråga i fantasy communityt om vad som är viktigast om man kollar på spelschema kontra form för en spelare. Och jag har en teori här att, eller så som jag tänker i alla fall, när det gäller försvarare och kanske försvarare från den nedre halvan och så, då tycker jag att det är väldigt viktigt för mig med att det finns bra spelschema. Pratar man anfallare i de här lite sämre klubbarna, men visar de fin form, då kan de ändå få in en boll, men nollan håller man sällan mot de här lite bättre lagen. Tycker du att man kan resonera så att man kan tänka att man vill ha täckning ifrån ett lag med, som är kanske är på pappret lite sämre men som har ett fint spelschema?
Ja, absolut. Spelschemat är viktigt. Annars, man ska inte förvänta sig speciellt många nollor mot toppklubbarna, så är det ju. Jag instämmer i din analys där. Man vill ha bra spelschema på sina billigare backar.
Mm. Men då har vi pratat lite taktik kring försvarssidan. Jag tänker det mest intressanta är väl att gå in och kolla på de olika alternativen. Och då börjar vi på premiumsegmentet. Då har jag kollat på backar som kostar 6,0 eller dyrare. Och precis som du var inne på när vi pratade försvarstaktiken, så det finns väl egentligen ingen bättre ställe att starta på än att kolla in i Liverpools försvarslinje där det finns tre stycken alternativ i Liverpool som går in under det här segmentet 6,0 eller dyrare.
Ja, precis. Så jag gillar nog faktiskt, om man ska Trent prismässigt över säsongen, så tror jag Trent kommer vara bäst. Det som talar emot honom nu är ju att han fortfarande inte har varit med någonting på försäsongen eller spelat några matcher. Han var inte med i Community Shield bland annat, utan har någon typ av skada som han dras med, så att han har inte spelat några matcher än, vilket är negativt. Sen om man kollar på Robertson och Van Dijk, så tycker jag båda var liksom såg helt okej ut mot Arsenal. Nu vann ju Arsenal den matchen på straffar, men det var ju Liverpool som förde spelet i stora delar av matchen, och Van Dijk såg lika beslutsam och spelfördelande ut som han brukar vara. Var ett hot på flertalet fasta situationer. Och Robertson var väldigt involverad i allt offensivt spel som Liverpool hade. Så att jag tyckte båda de såg fina ut.
Ja, och kollar man på de här tre alternativen som vi pratar om, så är de ju prissatta med en liten differens allihopa. Vi hade väl nästan förväntat oss en till och med ännu högre prislapp på Trent, som nu hamnar på 7,5. Robertson kliver in på 7,0 och Van Dijk på 6,5. Och av dem, när vi kommer summera säsongen, så om vi inte ser massa skador och sånt, så kan jag väl i alla fall gissa att Van Dijk är den som kommer ha mest speltid utav alla tre.
Ja, precis. Och här tror jag, det är därför jag tror jag liksom, jag gillar honom på grund av den faktorn att han spelar när han inte är skadad. Robertson och Trent, ja, men de skulle kunna vilas nu liksom i lättare ligamatcher, för att Ja, men som, vi har Nico Williams som är ung och lovande bakom Trent som behöver minuter och kommer säkert få liksom, någon match här och där i ligan. Och sen har de ju värvat in, jag kommer inte ihåg vad han heter nu, men de har ju värvat in en ytterback för att täcka lite för Robertson också. Så att de har backup på de platserna nu.
Ja, precis. Jag är någon grek där. Jag har inte heller namnet i huvudet nu, men där finns alternativ, det gör det. Jag tror ändå inte att vi kommer se att de spelar varannan match. Och så här, Robertson och Trent kommer få mycket speltid, så det oroar mig inte. Men i Van Dijk, även om han är en mittback, så är det ändå en spelare som har ett offensivt hot med sitt starka huvudspel och dessutom en bra bonusspelare.
Ja, absolut. Arsenal, det var någon hörna där, de markerade honom med fyra man, men han kom ändå till avslut på hörnan. Så att, nej, det är ju han som de allt som oftast siktar på i Liverpool när det vankas fasta situationer. Och han kommer göra 4-5 mål, är jag ganska övertygad om, även i år.
Mm. Nu vet jag att vi har sagt att vi ska prata 6,0, men när vi ändå är här, det känns konstigt att inte prata Joe Gomez. Han är prisad 5,5, det är ju den lite billigare vägen in i Liverpools försvar. Tycker du att det finns någon anledning att kanske tänka, men här kan jag ändå spara in lite pengar och få täckning i Liverpools försvar?
Nej, då tror jag att man tänker lite fel, för att där kan man förvänta sig bara nollorna, ingenting, inga bonus, inga offensiva poäng, utan som sagt, Trent och Robertson, de har gjort över 10 assist de här senaste säsongerna. Jag ser ingen anledning till varför de inte skulle göra det i år också. Deras offensiva spel handlar mycket på att de kommer runt på kanterna och slår inlägg. Så att det lär fortsätta. Van Dijk, som sagt, 5-6 mål, görbart, bonuspoäng, absolut. Nej, man ska gå på de dyrare av de tre dyraste i Liverpools backlinje om man ska investera där.
Yes, det är väl egentligen en smaksak och vi gillar väl egentligen alla tre alternativen. Och självklart, Trent lockas jag mest utav. Jag skulle tro att när vi summerar säsongen, om det inte blivit massa skador som har förstört och tagit alldeles för mycket speltid, så kan vi nästan förvänta oss att Trent är den försvarare i Premier League som tar allra mest poäng. Med, han har så många sätt och han tar fasta situationer och sånt. Så, men samtidigt, ja, det är frågan vad man kan göra med de här 0,5 eller 1,0 beroende på vilken man väljer i Liverpool-försvaret. Och det behöver inte vara fel att dubbla upp i Liverpool-försvaret heller. Om vi kollar vidare utöver Liverpool, vi kan exempelvis gå till den stora konkurrenten gällande ligatiteln, som i alla fall de flesta tror som ligger i Manchester City, så hittar vi Laporte för 6,0. Men jag vet inte hur du tänker. Jag, nu spelar de inte i Game Week 1, men nu pratar jag för lite längre sikt dessutom. Laporte, vi har sett han göra bra scorer och en spelare som Pep gillar, men jag kollar framförallt mot honom om det är någon double game week eller så. Nu har vi dessutom fått in en Nathan Ake från Bournemouth som också är vänsterfotad mittback som skulle kunna vara ett alternativ för att rotera Laporte lite mer. Vi vet att Laporte haft en del problem med skador och så. Tycker du att Laporte gör skäl till sin prislapp på 6,0?
Nej, men jag vill se hur Pep kommer formera den där backlinjen, för det känns ju som att Laporte och Ake liksom ska spela på samma position lite grann. Sen visst, det är ju många som har spelat med två högerfotade högerbackar i en fyrbackslinje, så det går väl att spela med två vänsterfotade mittbackar också. Som sagt, jag vill se lite hur det ser ut, och man har ju tid med det eftersom de inte spelar i Game Week 1. Sen går det ju rykten också nu om att Koulibaly ska in till City, och vi får väl se vad allt slutar i det här transferfönstret för just City.
Nej, för min del så lockar inte City-försvararna jättemycket så här i starten i alla fall. Men en 6,0-försvarare som lockar desto mer och har gjort det väldigt bra här de senaste säsongerna, det är ju Matt Doherty i Wolves, men numera så tillhör han Tottenham.
Ja, jag vet. Initialt tänkte jag att ja, men bra, de har ju bra spelschema och då kan jag plocka in honom där, så behöver jag inte oroa mig så mycket för det. Men jag har blivit lite mer tveksam ju mer jag har läst på. Liksom primärt så har ju Doherty gjort mycket mål för Wolves. Det är ju inte att han har liksom slagit eller gjort fantastiskt mycket assist. Och det har ju ofta berott på att han har liksom kommit in i boxen. Och att de har haft en liksom, någon som har ytterforward som har ofta varit Traoré som har tagit liksom den kanten när Doherty har gått in. Och jag vet inte om det kommer fortsätta i Spurs, utan jag tror väl mer att han kommer få bomba på efter sin kant och liksom försöka göra assist mer än och göra mål kanske.
Ja, och det kan bli jättebra med Doherty, men jag är lite som du. Jag är mer inne på att vänta och se. Jag var mer sugen att plocka in honom i Wolverhampton där man vet exakt vad han har för roll. Nuno ger han helt fria tyglar och som du säger, det är ofta man ser han längst fram i Wolves och centralt i banan dessutom. Så jag är tveksam om han kommer få den rollen i ett Mourinho Spurs och han kommer såklart vara en offensiv ytterback, men det ställde mer till det. Jag hade hellre sett att Aurier var kvar. Han ser ut att lämna nu och i så fall gå på Aurier, men Doherty, jag avvaktar och ser. Jag säger inte att det är ett dåligt val och jag säger heller inte att jag inte kommer ta in honom, men jag tror inte jag kommer starta med honom i Game Week 1 i alla fall.
Nej, det är det spelschemat som liksom talar för det, men samtidigt osäkerheten med, som du säger, med hur han kommer användas. Men jag tror ju som sagt att det lär väl bli snarlikt att Mourinho liksom drar upp så att högerbacken blir väldigt offensiv och vänsterbacken faller in som en trebackslinje likt som han spelade fjol. Och då är det klart att Doherty kommer få vara offensiv, det kan vi nog räkna med.
Absolut. Kollar vi på mer premiumalternativ så har vi ju två premiumalternativ i Chelsea med Azpilicueta och Alonso. Men Alonso, stor varningsflagg där. Nu har Ben Chilwell värvats in och jag kan inte tänka mig annat än att Chilwell är tilltänkt startspelare ute till vänster. Och att självklart Alonso kommer säkert få speltid, men aldrig att han gör själv för sin prislapp på 6,0. Azpilicueta däremot vet vi, det är en back som hålls väldigt högt och förmodligen kommer spela en hel del. Men jag vet inte, Chelsea statistiskt sett så har de ett ganska bra försvar, släpper inte till jättemycket. Men som vi var inne på i tidigare avsnitt när vi pratade målvakter, så som det är just nu så står Kepa där. Vi ser inga tendenser på att han helt plötsligt ska vara en mur och inte släppa in någonting. Även om Thiago Silva har anslutit där och stärkt upp Chelseas försvar, så har försvaret egentligen inte varit problem, utan problemet har varit att de inte har en målvakt som kan ta några bollar.
Ja, lite så har jag också sett att det har varit. Jag lockas inte utan någon av de där. Azpilicueta, han är ju lagkapten och så, men de har ju även Reece James som såg riktigt bra ut när han fick spela i fjol, och jag tror att Lampard kommer fortsätta ge honom en hel del speltid också, så att jag tror att det kommer bli rätt mycket rotation där på ytterbackarna i Chelsea.
Vad tycker du om en spelare som Lucas Digne i Everton? Everton har ju ett ganska fint spelschema och vi vet att han har en fin vänsterfot från sin kant, både på liggande boll men även i öppet spel.
Ja, man ska väl inte räkna bort Digne, men jag tycker att Everton måste bevisa sig mycket mer än vad man har sett från dem för att Digne ska vara intressant.
Yes. Det är väl egentligen premiumsegmentet, och för att summera det, när jag kollar premiumsegmentet tidigt så var jag sugen på Doherty när han var i Wolves, inte riktigt lika sugen nu, jag avvaktar, men Liverpool, det är där jag kollar om jag ska ha en eller två Liverpool-backar. Det är väl snarare det som är valet än i övrigt, så för mig när man pratar premiumförsvarare då vänder jag mig till Liverpool. Kollar vi in i det här lite mellansegmentet som jag tycker är lite klurigt, då har vi valt att både kolla på 5,0-försvarare och 5,5-försvarare i ett. Och Vi kommer komma till 4,5 försvararna. Där tycker jag det finns väldigt mycket alternativ som lockar mig. Där jag dels kan spara in pengar men där jag ändå ser vettiga alternativ. Kollar man på 5,5 och 5,0. Ja, där tycker jag det är lite svårare för det blir ganska mycket pengar som drar iväg. Men är det någon du vill lyfta direkt när vi går in på det här prissegmentet?
Jag tycker också att det är svårt. Dels med, på grund av skador och blanks. Liksom. Chilwell vet jag har en skada som man dras med. Och United-backarna, Maguire och Van Bissaka, de har ingen match i omgång ett. Så de faller ju bort. Men om det är någon jag kikar på, om man ska vara lite kortsiktig, så är det ju Tierney i Arsenal. Han såg riktigt fin ut här i Community Shield där han fyllde på offensivt från en trebackslinje. Men om han dessutom kan få spela wingback så blir han ännu mer intressant, vilket kan vara fallet nu när vi har gjort klart med Gabriel idag. Så att Tierney är väl den som jag tycker sticker ut här. Om man ska kika på andra spelare så är det nog Size i Wolves som kostar 5,0. Han var deras målfarligaste back i fjol. Bra på hörnor och skulle jag säga en bra väg in i Wolves backlinje. Och han roterades ju någon gång i fjol, men det tror jag inte att kommer hända lika ofta nu i år när de inte spelar i Europa. Annars så är det väl Igen i Sheffield United, men där har vi osäkerheten med att de har ny målvakt och rätt svåra inledande matcher. Men han var också ett offensivt hot för Sheffield på fasta situationer i fjol.
Yes, Tierney priset 5,5 och Igen 5,0 ska vi säga. Jag kollar lite mot Bertrand i SA15, de har fina matcher. Bertrand är priset 5,0 och har gjort det bra och en hel del poäng här på den korta försäsong som har varit. Är det en spelare som du har kollat någonting mot?
Inte kollat så mycket, men nu när du tar upp honom så finns det nog lite intresse. Jag läste här om deras försäsongsmatch som de vann med 7-1, och då var det ju uppenbart att det var Bertrand som var den offensiva ytterbacken och Kyle Walker-Peters den mer defensiva. Så att om det fortsätter så är det såklart att han kan vara av intresse.
Mm. Du nämnde United-backarna lite kort där. Nu är det blank i Game Week 1, men det är väl Wan-Bissaka och Maguire som valet står mellan, och de erbjuder lite olika saker. Här har vi en ytterback, här har vi en mittback. Maguire historiskt, kanske då framförallt i Leicester, har hotat en hel del offensivt på huvudet, men sen United har tagit in Fernandes där vi har en riktigt fin hörnlägga fot och på fasta situationer, så borde Maguire kunna komma till fler lägen. Men både du och jag satt där förra säsongen och bara väntade på Maguire kasses från ett inlägg från Bruno, men det kom aldrig riktigt. Om du måste välja något av dem och gå på här lite längre framåt, vi såg Wan-Bissaka ta kliv offensivt, men det är fortfarande i grunden en ytterback som har sin absolut största styrka i det defensiva. Är det någon av dem som du lockas av kanske lite när Uniteds matcher kommer igång? Vi vet de är ganska solida defensivt ändå.
Ja, nej, jag vet inte. Jag blev lite besviken på Maguire förra säsongen. Många av de nicklägen han kom till såg det ut ungefär på samma sätt, att han nickade över. Liksom. Det kändes inte som att han skulle få den på mål. Så nej, jag har lite frågetecken kring hans förmåga att göra mål. Men som du säger så är jag lite mer intresserad av Van Bissaka då. Jag tyckte han såg bättre ut efter corona-lockdownen här och United som lag höll även. Jag tror att de höll 9-0 på de 14 sista omgångarna i ligan. Så att det fanns ju såklart värde i deras försvarsspel där.
Mm. Precis som på premiumsidan så hade jag en varningsflagg där för Alonso. I det här segmentet skulle jag vilja skicka in den varningsflaggen på Aurier i Spurs då han ryktas vara på väg bort, och dessutom då att Doherty har kommit in där som kommer vara ett solklart första alternativ i Spurs oavsett om Aurier är kvar eller inte. Däremot en spelare som vi inte har pratat om här, det är ju Davis på vänsterbacksplatsen som är prisad 5,0. Han har väl ändå gjort vänsterback backsplatsen till sin. Och skulle inte han kunna vara intressant med Spurs fina spelschema?
Jo, absolut. Det tror jag. Och som sagt, han tillåts ju inte springa lika mycket i offensiven, så att han borde ju inte bli lika sliten rent fysiskt heller och kunna spela mer matcher på grund av det, kan man tycka, då han spelar mer som en mittback. Så sen om det är han eller Dier som kommer ta mest poäng, det låter jag vara osagt, men just nu är ju båda de första val. Jag lutar mer åt Davis, för det känns som att Erik Dier, han kan dra på sig ett rött kort i vilken match som helst. Så att jag har inte mycket till övers för honom.
Nej, jag gillar Davis. Jag har kollat lite mot honom. Samtidigt så lockar många av de här 4,5-alternativen. Och kollar man mot att ha två eller kanske till och med tre premiumalternativ, ja, då behöver man rota lite längre bak för att inte lägga alla sina pengar i försvaret. Och därför tycker jag vi går över till 4,5-segmentet. Och som jag har sagt, det finns ganska många vettiga alternativ här. Den som det har pratats kanske allra mest om i fantasy-communityt, som jag också verkligen går igång på, det är ju Vinagre i Wolverhampton nu när Johnny är långtidsskadad i Wolves.
Ja, jag instämmer här, och jag tror inte att Wolves kommer gå ut och köpa en vänsterback bara för att Johnny är skadad. Jag tror Johnny beräknas få tillbaka någon gång till nyår ungefär. Men Vinagre borde ju teoretiskt sett vara en fullgod ersättare. Han har spelat lite grann när Johnny har varit skadad eller avstängd eller behövt vila tidigare. Jag tycker att han inte har gjort bort sig på något sätt. Så varför inte ge honom chansen här i några månader och se om det funkar eller inte?
Jag håller helt med. Sen så är ju frågan vad som händer på högerbacksidan nu när Doherty lämnar. Är det tänkt att det ska värvas in någon spelare här? Vi har sett tidigare att Traoré har spelat en del wingback, men nu senast idag så såg jag han återkallades från Spaniens trupp med positivt covid-test. Antar att han ska sitta i karantän i 2 veckor och då missar han ligapremiären. Jag följer transferfönstret intressant här kring Wolves. Kommer de ta in någon, eller tanken att Traoré ska spela wingback, eller kan vi hitta något riktigt fynd här? Har du några andra tankar?
Nej, jag tror att vi måste avvakta och se, men såklart säljer man en spelare som Doherty så har man väl tänkt att ersätta honom, kan jag tro, då det inte riktigt har funnits någon riktig backup förutom Traoré på den platsen. Och som sagt, beroende på vilket spelsystem Nuno hade tänkt använda sig av i år, så funkade det väldigt bra med Traoré som ytter forward här. Så att vi får väl se. Jag tror att de kommer värva in någon back faktiskt.
Ja, och vi har inte nämnt några andra Wolves-spelare i någon annan av de här kategorierna, och det är för mig med anledning av att Vinagre finns till 4,5, och då får man täckning i Wolves fina defensiv, för att Vinagre absolut, det är en väldigt offensiv spelare och de spelar med väldigt offensiva wingbacks. De har även bra försvarare, men de är uppprisade i år och jag gillar att kunna ha offensiva alternativ i ett annars väldigt försvarsstarkt lag. Så Vinagre tycker jag verkligen sticker ut. Jag tror vi kommer se han i väldigt många lag. Men jag ser ingen anledning att man ska sticka ut och inte ha honom. Utan det är en spelare som med största säkerhet kommer att inleda i mitt lag i alla fall.
Ja, nej, så ser det ut för mig också. Sen vet jag att Wolves har väldigt fina matcher från någon gång 3 och framåt, och då kan man ju faktiskt kolla på att dubbla upp deras försvar om de visar sig vara lika starka som de var efter Boly kom tillbaka i fjol.
Absolut. Går vi vidare och kollar på andra lag än Wolverhampton, så är en spelare som vi fick se lite mot slutet av förra säsongen i Leicester var Justin, som fick speltid när Chilwell var skadad. Nu är Chilwell såld, dessutom så har Leicester en del försvarsproblem här i början med flera försvarare som saknas. Tror vi att Justin är en spelare som kommer få speltid i Leicester även denna säsong?
Ja, men han borde väl kunna få det. Sen är väl inte de klara på transfermarknaden heller. De fick väl in ganska mycket pengar för Chilwell om jag inte minns fel. Och de ska väl sätta sig i arbete här, så vi får väl se vad som plockas in. Men som sagt, Pereira kommer inte vara tillbaka riktigt till liga säsongen. Jag har läst att han ska vara tillbaka i oktober och då borde ju Justin kunna spela där, kan jag tycka.
Mm, absolut. Det är en spelare jag gillar. Man kommer in i Leicesters försvar väldigt billigt. Leicester brukar ju vara stabila defensivt med Schmeichel i mål också som en duktig målvakt. Och spelschemat för Leicester ser ju faktiskt riktigt bra ut. Sen är frågan som sagt hur de ska hantera alla de här skadorna och avstängningar. Vi vet Jon Evans missar väl första tre matcherna på grund av avstängning till exempel. 4,5 vidare. Ja, vi pratade lite Bertrand tidigare. Han är ju prisad 5,0 och är enligt mig ett bättre alternativ än Walker Peters. Men det är som sagt hur mycket pengar man har att lägga. Och Walker Peters är ett sätt att komma in och få täckning i Southamptons försvar om man nu inte sitter med McCarthy i Southamptons kasse. Och 4,5 där, Southamptons spelschema. Det kan också vara en spelare som kan vara en möjliggörare i form av att han inte kostar så mycket men förmodligen är en tilltänkt startspelare i ISA 15.
Ja, absolut. Kan vara ett budgetalternativ.
En spelare som du har pratat en del om men som har blank gameweek i gameweek 1, det är Taylor i Burnley. Hur tänker du här? Det är ändå en ganska billig spelare som om man vill ha honom och ha täckning i Burnleys försvar, då Burnley har ganska fint inledande spelschema, så är det ändå en spelare man har råd att sätta på bänken i Game Week 1 om man nu har tillräckligt mycket spelare för att ändå kunna täcka. Är det en spelare som du tror på?
Ja, absolut, jag tror på honom. Sen finns det väl ett litet frågetecken då liksom Peters fortfarande verkar vara med i matchen och gör det bra när han spelar, så att det är inte självskrivet, men Taylor var ju för när båda var hela och friska i fjol, så att det borde vara så nu också. Nej, men det är väl det här problematiken om man får ihop ett lag med Taylor på läktaren, för att som min strategi är att jag ska sätta som det ser ut Greenwood på läktaren, och då blir det tufft om man ska ha en till icke-spelande på läktaren i Game Week 1.
Mm, ja, och precis som du säger där, så vi är inte helt säkra på Taylors startplats heller, hur starkt han har den. Det skulle kunna vara att få dela på speltiden en del. Det finns två väldigt offensiva ytterbackar i nykomlingen Leeds. Nu börjar de i och för sig med ett ganska tufft spelschema, bland annat mot Liverpool i Game Week 1, men både Dallas och Ayling har Bielsa använt i väldigt offensiva roller. Inte bara som wingbacks utan till och med i ännu mer framskjutna roller i vissa lägen. Leeds höll 22 hållna nollor och endast 35 mål insläppta. Det var i och för sig Championship, men det blir intressant att se vad Leeds kan göra nu i Premier League. Man ska säga de blev av med deras bästa mittback från förra året i Ben White, som nu är tillbaka i Brighton efter sitt lån. Och å andra sidan har de nu värvat in en mittback, och Kock där är ju en tysk spelare som är inblandad i landslagsdiskussionerna. Så att det är ju en duktig mittback som de har värvat in där. Men ja, jag vet inte. I Championship så var ju Leeds ett lag likt Manchester City är i Premier League, som spelade med ett enormt bollinnehav. Och frågan är om de kommer greja detta även i Premier League. Jag är lite mer tveksam till det. Och då det är en nykomling så kommer nog jag avvakta. Bielsa är ju också en tränare som verkligen är en ideolog. Och jag ser inte att han kommer backa hem med laget och försöka spela 0-0 likt Sheffield United gjorde som nykomling. Och då finns det väl ändå en viss risk för att det kan bli en del insläppta. Jag vet inte om du delar min syn här. Nu blir det en väldigt lång monolog. Men det är en nykomling. Dina tankar kring Leeds?
Ja, men Leeds är väl den nykomlingen som intresserar mest i alla fall. Jag är mest spänd att få se dem spela. Sen får vi se vad det håller till. Men den som jag kommer hålla mest koll på är väl ändå Dallas, vänsterbacken, som du sa även användes inte bara som vänsterback utan fick fylla in där det saknades folk mer offensivt i banan också. Och så startade han, jag tror han startade 45 utav 46 matcher eller något sånt där också. Så att han var tokgiven.
Mm. Annars 4,5-nivån, är det några spelare som du tycker sticker ut som vi inte har pratat om nu?
Ja, men jag tycker man ska skriva upp några på watchlistan i alla fall. Och det är till att börja med Williams i Manchester United. Vad jag vet så har han inte värvat in någon vänsterback. Och det skulle kunna vara så att han etablerar sig före Shaw i år. Jag vet inte vad du har att säga om det.
Jag tror att Shaw fortsatt kommer vara ett första alternativ även fast Williams kommer få speltid. Det skulle kunna vara så att om Solskjær väljer att spela en trebackslinje att Shaw då tar vänsterplatsen bland mittbackarna som han gjorde i några matcher och då att Williams spelar. Jag lockas inte att binda upp en av mina United-platser åt Williams om jag inte ser till exempel att Luke Shaw skulle bli skadad. Vi vet vad han har för skadehistorik och då tycker jag att det kan finnas ett bra värde i Williams, men inte en spelare som jag tänker starta säsongen med eller inte heller till United start i Game Week 2 är det inte en spelare jag kollar mot. Det tycker jag är en lite riskval.
Yes, men det här var för önskelistan. Och sen tycker jag även att man ska skriva upp Saliba i Arsenal på watchlistan. Och han är ju såklart intressant om han blir ordinarie. Vilket jag tror han kommer bli i Arsenal på sikt. Frågan är bara hur snabbt han tillåts etablera sig här i backlinjen. Han är ju bara 19 bast, så att vi får se helt enkelt. Och mycket hänger på vilket spelsystem som Arteta kommer använda sig av. Vi har ju mest använt oss av ett form av 3-5-2 eller vad säger jag, 3-4-3 system här med trebackslinje nu förra säsongen och gjorde även så i Community Shield. Och Gabriel som vi värvar, han tror jag kommer gå rakt in i startelvan tillsammans med Luis, och så är det en plats kvar. Nu spelade Holding där i Community Shield, men jag vet inte, om Mustafi blir kvar så kommer han säkert ha den platsen nu till början av säsongen i alla fall. Men det är väl den platsen där jag kikar på att Saliba kanske kan slå sig in på kort sikt här.
Ja, Gabriel kom ju in idag så han har inte blivit officiell i fantasy än, men jag skulle gissa att han går in på en prisnivå på 5,0 kanske. Men Saliba är intressant, det håller jag med om. Det är en spelare jag kollade mot tidigt i mitt fantasybygge. Nu när Gabriel också kommer in, då känns det snarare som att det är en spelare man håller lite koll på än att man startar med honom i sin första draft.
Arsenal har ju svåra matcher också efter de två första, så att det blir rätt naturligt att man ska hålla koll bara på hur det ser ut.
Ja, helt klart. Ett lag som har fint spelschema, det är Newcastle. Och där har vi ju Lascelles som startar för Newcastle nästan jämnt. Och kan vara ett alternativ. Är det någon spelare du har kikat mot?
Inte jättemycket, men jag tror att han dras med någon mindre skada också. Men som sagt, en back som likt Walker Peters, man kan rotera med en annan 4,5 back och hitta värde på det sättet. För jag vill i alla fall helst ha fina hemmamatcher när det kommer till de här billigare backarna om man ska starta dem.
Absolut. Är det någon ytterligare som du har på din watchlist eller som du tycker vi bör nämna på 4,5, eller ska vi försöka avsluta det här avsnittet genom att kort gå in på 4,0-alternativen som ser ut att vara ganska få det här året?
Nej, men jag kan väl nämna, om man inte går för Ryan i kassen så kan man ju kika vad som händer i Brightons backlinje. Nu kan det vara svårt det här att analysera hur de kommer ställa upp från början. Dunk är ju självskriven, men sen vilka som två andra som kommer spela bredvid honom, det får vi se här, men där ska man hålla koll tycker jag, då det finns några lovande. Och sen så tycker jag man ska nämna House i Villa som kom in och gjorde det bra och var väldigt farlig på fasta situationer i fjol. där kan man också kika om Villa är lika tajta som de var i slutet av förra säsongen.
Ja, den här 4,0 prispunkten för en försvarare, det har ju varit bortskämda nu två säsonger i rad. Först med Wan-Bissaka när han spelade i Crystal Palace, då vi fick tydliga indikationer på att han kommer spela mer eller mindre vecka efter vecka i ett Hodgson Palace som var ganska tajta defensivt. Sen så förra säsongen hade vi Lord Lundström där som vi också fick väldigt klara indikationer på att han inte bara skulle spela utan faktiskt i en ganska offensiv mittfältsroll, eller i alla fall box-till-box-roll. Det finns inga sådana alternativ nu, men är det någon 4,0 som du tycker sticker ut på något sätt?
Nej, jag är ganska ointresserad här faktiskt. Nu vet jag att han Ferguson i Crystal Palace, som många trodde kunde vara en 4,0-försvarare och som startar från början, han är skadad. Och sen har han väl han, vad heter han, Tyrell någonting.
Mitchell.
Mitchell, ja precis, som har täckt för Van Aanholt när han har varit skadad här, som eventuellt kanske startar i gameweeket. Men frågan är hur mycket man vill ha de spelarna med tanke på hur mycket problem som Palace har defensivt här. Jag tror inte man kan förvänta sig så mycket poäng i alla fall.
Nej. Kollar du på att trots detta ha någon 4,0 försvarare för att spara pengar som kanske bara får ta en bänkplats, eller kommer din billigaste försvarare förmodligen vara en 4,5 när vi drar igång Game Week 1 här den här säsongen?
Det blir nog en 4,5. Många drafts jag kikar på kommer jag spela med fem backar i första veckan här. Bara för att Greenwood sitter på bänken då och jag får inte ihop det annars. Mm. Så det lutar väl åt fem backar. Vi får se.
Ja, nej, jag tycker det är jättesvårt. Jag har ofta de här 4,0-alternativen. De brukar man kunna se mer precis innan säsongen drar igång. Att det är någon som har fått en del speltid här på försäsongen. Nu är det en väldigt kort försäsong det här året, men eventuellt kanske det öppnar sig någon plats i form av det sker någon försäljning eller det kommer några sena skador eller så. Men just nu instämmer jag med dig. Det finns inget 4,0-alternativ som lockar mig speciellt mycket. Ska vi med det slå igen butiken för det här avsnittet och säga på återhörande där vi kommer tillbaka och pratar mittfältare och anfallare här lite senare, men ändå innan säsongstarten.
Ja, men det tycker jag. Vi har väl behandlat det mesta som vi förmår här kring backarna. Så vi återkommer med mittfältare och försvarare om några dagar eller någon vecka.
Härligt. Tack för att ni lyssnar och hjälp oss att sprida ordet om den här podden och våra poddligor. Vi hörs här framöver. Ha det bra.
Ha det bra.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.